Här följer nu andra delen av föredraget om anden och andarna. Och vi hade kommit fram till att vi skulle säga något om sådant som strider mot den gode andens ord, som alltså är onda andars läror, oberoende av hur vackert och fromt det är sagt eller av hur fina och rara de människor är som omfattar sådana läror som strider mot den onde andens läror. Jag ska ge en rad exempel. Dels därför att hjälpa församlingen att känna igen det som strider mot Guds ord. Dels därför att vi vill upphöja skriftens ära, skriftens klarhet. Så att ni ska se att det är inte så som många tror, att man kan inte riktigt veta vad som är rätt och fel. Det ena är väl lika så gott som det andra. Vi ska också göra det därför att ni ska se hur läror som från början har förts fram inom den reformerta kyrkan och inom till exempel metodismen har trängt in djupt i så kallade lutherska kretsar. Jag ska börja med en rad exempel som är hämtade från den reformerta kyrkan. Och med ordet reformert kyrka menar vi sådana grupper, vad de än kallas, som har anknytning till Zwinglis och Calvins läror och de kateseser och läroböcker som har utarbetats i deras anda. Den första punkten vi ska nämna, det är läran om hur man ska tolka skriften. Läran om hur man ska tolka skriften. Bibelns lära, eller den gode andens lära i det stycket, är den att vi ska vid tolkningen av skriften ta allt förnuft till fånga under Kristi lydnad. Det betyder alltså inte att vi ska ta bort vår kunskap och vår fattningsförmåga, vår förmåga att förstå språk och läsa innantill, att vi ska ta det åt sidan eller hålla det under armen någonstans. Nej, vi ska bruka allt detta, vi ska också bruka vårt förnuft. Men när vi då kommer till sådant som strider mot våra egna tankar, så att vi tänker, nej men det här går ju inte, det här är ju omöjligt, då ska vi ta vårt förnuft till fånga under Kristi lydnad. Då ska vi låta Guds ord ha rätt och förnuftet ska tiga. Vi ska lägga fingret på munnen. Det är grunden enligt Guds ord. Därför att enligt Guds ord förstår den naturliga människan ingenting av det som är från Guds ande. Det är för henne en dårskap, till det måste bedömas andligt. Och nu vet vi alla vad ordet andligt betyder. Det vill säga dömas utifrån andens ord. Första Korinthierbrevet 2:14. Men vad lär man då på reformärt håll? Jo, enligt de reformärta fädernas katekeser så är det en grundsats att man vid utläggningen av skriften också ska gå efter förnuftets bedömning. Man säger som grundsats, Herren har ingenting bestämt som inte överensstämmer med förnuftet. Herren har ingenting bestämt som inte överensstämmer med förnuftet. Och den principen ser man hur den går igen i Calvins och Zwinglis skrifter. Men, mina vänner, inte bara där, utan långt in i sådana kretsar som menar sig vara helt fria från reformärt villfarelse, där tillämpas den principen. Man ser vad skriften säger klart och tydligt. Till exempel, det beror inte på någon människas vilja eller strävan att hon blir omvänd, utan bara på Guds barmhärtighet. Och så säger man därefter, men detta kan ju icke betyda att det inte skulle bero på människans vilja. Detta kan ju omöjligen fattas så att... Man finner detta till och med i Rosenius utläggning i Romarbrevet. om och igen i Schartaus bok om nådavalet. På många, många ställen finner man att man ser en sak tydligt i Guds ord. Och därefter säger han, men det kan ju inte innebära att. Man ser att det står, detta är min lekamen, säger Jesus om brödet. Och så säger man, men det kan ju inte betyda att det är Kristi verkliga kropp där. Därför att det går ju inte. Ty Kristus var ju både sann Gud och sann människa. Och en sann människa kan ju inte vara både där och där. Eller när man ser att det tydligt står att Gud som en enda enhet ändå är tre personer, då säger man, nej men det kan ju inte vara så, utan det måste ju betyda att med treenigheten menas att det är som med solen, att fadern är solen och sonen är strålarna och anden är den värme som det blir. Det kan ju inte vara tre personer och ändå en enda Gud. Nej, inte för förnuftet. Men det står så. Ja, men det är omöjligt. Och så ser man då hur denna princip ändrar på Bibelns lära om till exempel Kristi person eller nattvarden eller treenigheten eller utkårelsen eller omvändelsen. Det måste ju vara en skillnad hos människorna. Att somliga blir omvända och inte andra. Så till exempel Melanchthon. Och det har sedan kommit in hos många. Den alltså princip att vid utläggningen av skriften gäller också förnuftets bedömning. Herren har ingenting bestämt som inte överensstämmer med förnuftet. Den princip som är falsk. Den princip som är onda andars läror. Och den princip som omedvetet har trängt in i många mångas tänkande, också i lutherska kyrkor. Vi ser den här principen tydligt i den andra punkten jag tänkte nämna kort, och det är läran om Kristi person. Vad är egentligen den stora skillnaden där mellan den gode andens lära och onda andars läror? Jo, den gode andens lära, den är den att Kristus är enligt båda naturerna förenad i en person. Personen delas inte upp så att man säger att när Jesus säger mig är given all makt i himmelen och på jorden, så gäller det inte just Kristus så som Gud och människa i en och samma person. Utan det måste bara gälla honom som Gud. Men som människa har han inte det. Jo, genom att han personligen är förenad i en enda person, så gäller om hela personen det som är en egenskap för den gudomliga naturen. Eller när skriften säger, Herre du vet allt, så betyder det att Kristus vet allt både så som Gud och människa. Fast en människa inte är allvetande, så är just Kristus som en enda person, och Gud och människa är samma person, allvetande och allvis. Eller när skriften säger, se jag är med er alla dagar in till världens ände, så är Kristus överallt. Överallt. Allestädes närvarande. Och han är där så som sann Gud och sann människa i en person, där man samlas i hans namn. Två eller tre. Men vad säger förnuftet? Vad säger den reformerta kyrkan? Jo, den säger så här, Heidelbergkatekesen, som är det grundläggande dokumentet. Enligt sin mänskliga natur är Kristus nu inte på jorden. Och i den schweiziska bekännelsen heter det, vi lär absolut inte att Kristus enligt sin mänskliga natur alltjämt är i denna världen och alltså överallt. Och följden blir att man måste förneka att det är den verklige enda sanne Kristus, hans kropp och hans blod, som är närvarande i nattvarden i och med och under bröd och vin. Den tredje punkten jag tänkte nämna kort, det är läran om Kristi nedstigande till helvetet. Skriften lär att försoningsverket var fullbordat i och med att Kristus uppgav andan på korset. Det är fullbordat. Jesus säger inte, det kommer att bli fullbordat om ett tag. Jag har lite kvar att fullborda först. Nej, skriften lär, det är fullbordat. Det är slutfört, eller det är fullkomnat. Och med Kristi nedstigande till helvetet menar att det fullbordade verket, segern över djävulen och helvetet, blir proklamerad också för de onda andarnas första i helvetet. Så som segraren som har fullgjort sitt försoningsverk går Kristus ned till helvetet. Han som har övervunnit djävulen, förstört helvetets välde och berövat djävulen all hans makt. Och genom detta, att han har nedstigit till helvetet och därför kunnat sin seger och makt, har vi den trösten att varken helvetet eller djävulen kan fånga eller skada oss och alla som tror på Kristus. Det är vad orden betyder, nederstigen till helvetet, inte till dödsriket. Till helvetet. Men vad säger den reformerta kyrkan? Jo, den säger, Heidelbergkatekesen, med Kristi nedstigande till helvetet menas endast den själsångest som Kristus utstod under sitt lidande. Alltså, uttrycket nedstigen till helvetet är bara ett billigt uttryck för det att Kristus fick lida så oerhört svårt på korset. Och kära vänner, jag vet att många lutheraner, jag vet inte hur många här, har gått och trott att också detta är Bibelns och Luthers lära. Jag har träffat många lutheraner som har just lärt så. Uttrycket nedstigen till helvetet betyder att Jesus led helvetets kval på korset. Visst gjorde han det. Men uttrycket nederstigen till helvetet är första ledet i Kristi upphöjelse efter fullbordat försoningsverk. Och en oerhört tröst och triumf och glädje för Guds barn, som därigenom vet att helvetet och djävulen har ingen makt över dem. För det fjärde, läran om nådemedlen. Ja, här har falsk lära eller onda andars läror trängt djupt in i också lutherska kristnas led. Man vet i regel inte vad ett nådemedel är. Ja, vad säger då skriften? Den säger att Gud brukar evangelium, sitt ord, till i. Genom sitt ord, genom evangelium föder han människor på nytt. Och detta hans ord, hans evangelium, har han givit åt oss i flera former. Förbundet direkt med det skrivna apostoliska profetiska ordet i förkunnelse och tillsägelse. Men också förbundet med yttre synliga tecken, handlingar. Nämligen med dopet och med nattvarden. Och vi brukar säga att nådemedlen är ordet och sakramenten. Men ska man uttrycka sig riktigt noggrant, så är nådemedlen evangelium i ordet och sakramenten. Till lagen som gör ett viktigt verk, gör ett främmande verk. Lagen är inget nådemedel. Lagen ger ingen nåd. Lagen gör oss inte levande lite grann och sen kommer evangelium och gör oss helfrälsta. Nej, lagen gör oss inte ett dugg levande. Utan lagen dödar, bokstaven dödar, men anden, evangelium, gör levande. Ska man uttrycka sig noggrant, så är nådemedlen alltså evangelium i ordet och sakramentet. Man kan också säga att nådemedlen är ordet och sakrament. Men lagen är alltså inget nådemedel. Och nu lär den reformerta kyrkan att lagen, den ska verka en bra bit på väg mot himmelen. Schartau till exempel, han har lagen som en som gör oerhört mycket i den långa process som en människa måste genomgå, steg för steg, för att så småningom bli född på nytt och troende. Lagen ska få fram att vi avsäger oss synden och hatar den. Det är omöjligt. Genom lagen får synden liv. Det är bara evangelium som gör att vi vänder oss från synden i avsmak och hat och i glädje och tro och kärlek till Guds nåd. Lagen ska få oss att ha en sån lust till Guds ord att om vi bara följde den lusten så skulle vi inte göra annat än att läsa Guds ord. Lagen görs till ett nådemedel. Och detta har alltså trängt från den reformerta kyrkan djupt in i lutherska kretsar. Och nu lär ju den reformerta kyrkan vidare om nådemedlen att de är inga riktiga nådemedel, det vill säga medel för nåden. Ungefär som en vagn lastad med nåd som kommer, erbjudes och överräckes, ges åt den ogudaktige. Här får du. Det ogudaktige förklarad rättfärdig och ren för Kristi Jesus skull alena. Nej, man säger anden kan komma direkt. Han behöver icke några medel. Zwingli säger anden behöver inget medel eller farkost. Och detta går då igen så att man omvänder människorna genom att be för dem eller genom handpåläggning eller genom att övertala dem att sluta och spela kort eller bli skötsammare eller ha snyggare kläder och säga halleluja, han är frälst. Titta vilken förändring som har ägt rum. Och så förväxlar man en förändring som en människa kan besluta sig för. Nämligen att i fortsättningen putsa skorna eller dricka mindre eller vara skötsammare. Det förväxlar man med omvändelse. Och man gör ofta ting som icke är nådemedel till nådemedel. Och det ska vi återkomma till. Det femte. Man lär falskt om dopet. Och därför att man lär falskt om dopet och det är en besvärlig sak i ekumeniken så brukar man lämna hela den frågan i våra dagar åt sidan. Men vad är det då först som skriften lär om dopet? Jo, att det är ett verkligt nådemedel. Inte på grund av den rättfärdighet som vi hade gjort, utan enligt sin barmhärtighet gjorde han oss saliga genom dopet. Som Titus, i brevet till Titus, Paulus kallar för pånyttfödelsens bad. Pånyttfödelsens bad och den helige andes förnyelse. Dopet kallar han pånyttfödelsens bad och den helige andes förnyelse. Gör bättring och låt var och en döpa er i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Dopet ger syndernas förlåtelse. Dopet är denna farkost som kommer erbjuder och överräcker syndernas förlåtelse. Till så många av er som är döpta har iklätt sig Kristus, säger Paulus i Galaterbrevet 3:27. Och Luther säger i lilla katekesen, vad ger och vad nyttar dopet till? Det verkar syndernas förlåtelse, förlossar från död och djävul och ger den eviga saligheten åt alla som tror. Som Gud, vad då tror? Tror det som Guds ord och löfte säger. Vad säger då Guds ord och löfte? Det säger att här ges dig syndernas förlåtelse, Kristi rättfärdighet, arvslott med det heliga. Guds ord är, med Guds ord säger Luther, är dopet ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den heliga ande. Det är alltså evangelium som föder på nytt. Men vad lär den reformerta kyrkan? Ja, Heidelberg katekesen säger, är då det yttre vattenbadet självt ett avtvättande av synderna? Nej. Och Calvins Genève katekes på tyska Genfer katekismus, där heter det, vilken är dopets betydelse? Svar tvåfaldig. Ty där i avbildas syndernas förlåtelse, därefter den andliga nyfödelsen. Och Zwingli säger, genom dopet sker ingenting annat än att det utmärkes, de utmärkes som räknas till kyrkan. Genom dopet blir alls icke några synder förlåtna. Dopet är en blott yttre sak, blott ett tecken på det sanna och en ceremoni, ett synligt tecken på att en överenskommelse ägt rum, precis som en handskakning betecknar att ett avtal ingåtts. Alltså handskakningen ger inte avtalet, skapar inte någonting som inte är där förut. På samma sätt så skapar inte, verkar inte och ger inte dopet någonting. Utan först så avgör man sig för Gud. Man gör ett avtal med Gud. Och sen så kan man döpa som en synlig tecken, en bild för att man har gjort ett avtal med Gud. Men så lär inte Guds ord, likväl har en sådan lära trängt långt utanför den reformerta kyrkan. Till sjätte, man lär falskt om den heliga nattvarden. Det har jag redan talat om. Man håller sig till skriftens enkla naturliga ord. Tag och ät, detta är min lekamen. Drick här av alla, detta är det nya testamentet i mitt blod. Utifrån förnuftet måste detta bortförklaras. Zwingli säger, orden detta är min lekamen ska inte förstås naturligt. Vi förnekar att Kristi naturliga kropp själv är för handen i nattvarden eller mottages med munnen. Och då tänker man, ja men en sån grov förnekelse, det förstår väl varenda lutheran att det är onda andars läror. Säg inte det. Till och med en sån stor ledare som biskop Bo Giertz skriver i sin välkända katekes Grunden, att det inte är Kristi naturliga kropp som är närvarande i nattvarden. Det sjunde, det är läran om den heliga avlösningen eller tillsägelsen av syndernas förlåtelse. Här säger skriften, sannerligen jag säger er, det som ni binder på jorden ska också i himmelen vara bundet. Och det ni löser på jorden ska också i himmelen vara löst. Och Johannes 20, tag emot den heliga ande, de som ni förlåter synderna, de är förlåtna. Och de som ni håller kvar i synderna, de är kvar i dem. Men Zwingli han lär, den som tror på Kristus, han får synden förlåten. Eftersom ingen vet om någon, om han tror, så vet ingen om synderna har förlåtits honom, annat än den alena som genom trons ljus och fasthet är viss om förlåtelsen. Alltså, när du tillsäger dina synder är dig förlåtna, då får du inte tro att de är förlåtna. Utan du måste först göra en undersökning om, har jag nu verkligen en levande tro? Titta in i dig själv, glo ordentligt och sen lura dig till att det är riktigt bra där inne. Och då kanske, om du är tillräckligt inbilsk, så kan du säga, jo nu är jag säker på att jag är förlåten. Du kan alltså inte tro förlåtelsen på grundval av ordet. Du kan inte vara helt viss om att det du hör är lika sant som om Gud själv stod här och sa det. Och detta har ju spritt sig långt utanför det reformärtas led. Att ska man ha någon visshet så måste den grundas på upplevelse och erfarenhet. Och inte på Guds ord. I den augsburgska bekännelsen läser vi. Vi har behållit det bruket att inte räcka sakramentet åt någon som inte först förhörts och blivit avlöst. Därvid blir folket flitigt undervisat om hur trösterikt avlösningens ord är, hur hög och dyrbar avlösningen ska aktas. Ty det är inte den närvarande människans röst eller ord, utan Guds ord som förlåter synden. Ty det uttalas i Guds ställe och på hans uppdrag. Gud fordrar att vi tror denna avlösning lika mycket som om Guds röst ljöd från himmelen. Därför säger ju Luther i sin lilla katekes att så här kan du säga till din medkristne som bekänner sin synd och söker nåd hos Kristus. Då kan du fråga henne, tror du att min förlåtelse är Guds förlåtelse? Och när hon då svarar ja, så säger du: ske dig som du tror. Och på vår Herres Jesu Kristi befallning tillsäger jag dig dina synders förlåtelse. Då säger en reformärta: hur kan du vara så djärv och dristig att du vågar göra det? Hur kan du veta? Den där kanske inte är sant troende. Men evangelium och ditt ord till syndaren, den ogudaktige, grundar sig ju inte på att du har gjort en röntgenundersökning av människan. Hon må vara hur idag hon vill. Utan den grundar sig på Guds uppenbarade ord, på skriften. Den grundar sig på Kristi fullbordade återlösningsverk och på Kristi befallning att tillsäga syndernas förlåtelse, sprida evangelium. Givetvis är det så att om den du vet att han är ett svin, det vill säga rullar sig i Guds pärlor och tar inte emot det, föraktar nåden och försvarar synd, den människan ska du binda i synden, det vill säga predika lagen för, och inte ett ord evangelium. Punkt 8. Man lär falskt om nådavalet på många sätt, som ni vet. Den kalvinistiska riktningen lär ju detta, att det är frågan om en dubbel predestination. Gud har inte bara utkårat till salighet utan också utkårat till förtappelse. Och därmed så måste man då lära att när Gud säger att jag vill att alla ska bli frälsta, och jag vill allvarligt att alla ska genom nådens medel komma till tro och bli saliga, då menar inte Gud allvar. Han menar bara allvar med vissa, men inte med alla. Och detta är falskt. Den kalvinistiska riktningen. Men vi har också den synergistiska riktningen, som säger eftersom det är människans fel att hon går förlorad, och det är vad Bibeln lär, så drar man från förnuftet den falska slutsatsen: alltså måste det också till en del bero på vad människan gör att hon blir salig. Men skriften säger nej. Ni är alla lika onda och fientliga och döda överträdelser före den nya födelsen. Den nya födelsens orsak är uteslutande att jag av evighet har utvalt dig. För en världen var till och fört dig till tro. Och den kristne kan inte berömma sig och säga att min omvändelse och min tro beror på att jag har varit lite bättre än de som alltjämt är kvar i mörkret. Så ska jag säga något om den unierade kyrkan. Det betyder kyrkor som säger direkt att här får man tro både det ena och det andra. Här får man tro både vad den lutherska bekännelsen lär och vad den reformerta bekännelsen lär. Unierade kyrkor är nästan alla kyrkor i vår tid, även fast de inte officiellt har det namnet. Det finns många som officiellt har det namnet. Jag läste nyligen om den österrikiska evangelisk-lutherska reformerta kyrkan, ett uttalande som den hade gjort. Den unierade kyrkan bekänner sig till den utläggning av den heliga skrift som finns nedlagd i de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna och i de evangelisk-reformerta, i de stycken där de överensstämmer. I de stycken där de inte överensstämmer håller den sig endast till den heliga skrift och bekänner sig av samvetsfrihet, så heter det. Det betyder alltså att i de stycken där dessa motstridiga bekännelser är överens, där är det inga problem. I de stycken där man inte är överens, där får var och en tro som man vill. Det vill säga, lutheralen menar ju då att den lutherska bekännelsen, det är vad Bibeln, bara Bibeln och Bibeln alena lär. Och den reformärt, om man är en reformärt, han menar att i de styckena, där har lutheranerna fel. Och det hans bekännelse lär, det är vad Bibeln och Bibeln alena lär. Och då får var och en ta vilket han vill. En sån förening av lutheraner och reformärter är en kyrkaförsamling. Det är också till exempel Svenska kyrkan. Den har full gudstjänst och kyrkogemenskap med den reformärta kyrkan. Fullt gemensamt nattvardsbord med den reformärta kyrkan. Och det är inte konstigt, och det är inget som man ska förundra sig över, därför att den har gemenskap med varje lära, även med ateistens lära. Ingen ateist drivs ut ur Svenska kyrkan. Då blir han JO-anmäld. utan alla oberoende av uppfattning får stå kvar där. Vad är då union eller unionism? Jo, det är alltså att var och en får ha den tro han vill, om man bara subjektivt menar att det är rätt. Och så förenar man sanning och lögn, ljus och mörker, vitt och svart, ja och nej. Ska vi ge några bevis på det? Den reformerta kyrkan säger: Kristus är nu enligt sin mandom bara i himmelen. Det har vi nyss nämnt. Den lutherska läran är den: Kristus är som sann Gud och sann människa överallt i himlen och på jorden. Rakt emot varandra. Reformert lära är: i nattvarden åtnjutes med munnen bara bröd och vin. Luthersk lära är: varje kommunikant mottar med munnen i brödet Kristi kropp och i vinet Kristi blod. Reformert lära är: dopet betecknar bara och avbildar endast den nya födelsen. Luthersk lära är: dopet är den nya födelsens bad. Reformert lära är: dopet frälsar inte. Luthersk lära är: dopet frälsar, som aposteln Petrus säger. Reformert lära är: ingen predikant kan och får förlåta synder. Luthersk lära är: predikantens förlåtelse i Kristi namn är Guds förlåtelse. Kalvinistisk reformert lära är: Gud vill att endast få människor ska bli saliga. Luthersk lära är: Gud vill att alla människor ska bli saliga. Kalvinistisk reformert lära är: Kristus har återlöst endast få människor. Luthersk lära är: Kristus har återlöst hela världen. Kalvinistisk reformert lära: endast de utvalda kallar Gud allvarligt. Luthersk lära: Gud kallar alla människor med den allvarliga viljan att föra alla till tro. Nu måste du hålla med om att en unierad kyrka, den förenar alltså sanning och lögn, ljus och mörker, ja och nej. För andra så utmärks en sådan kyrka för att man ger frihet åt var och en att tro och lära det han eller hon tycker vara rätt. Det räcker med att man vill vara bibeltrogen. Avgörande är inte om man är det. Och det har vi talat om förut, hur det har spritt sig. Han vill ju vara bibeltrogen. Då får du inte kritisera hans lära så som falsk. Och det tredje som utmärker union och unionism, det är likgiltighet för det gudomliga ordets rena lära. Att kämpa för den rena läran, det är något fult, skadligt. Renlärig, renlärighet, det blir självsord. Och så betonar man att ingen har ju den rena läran. Hur kan du veta att det du står för är sanningen? Ingen kan riktigt veta. Vi ser ju på dunkelt sätt som en spegel, säger man. Och det fjärde: unionism, union mellan olika läror, bibliska och obibliska, leder till tvivelsjuka och otro. Eftersom enligt den unierade kyrkans katekes ingen kyrka får kalla sig för den enda sanna rättroende kyrkan, får alltså inte säga att det vi står för, det är ren och rätt biblisk lära, så kan och får enligt deras mening ingen, inte ens de själva, veta om de har den rätta tron eller inte. Då är det högmod.